Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära himmelske far, vi tackar dig för att det är söndag. Vi tackar dig för att det är palmsöndag. Vi tackar dig för att du sände din son som de hyllade på vägen in i Jerusalem. Tack för att du låter din son komma här till oss ut från det himmelska Jerusalem för att möta oss med nåd, med välsignelse, med bröd och vin. Vi ber dig, ge oss nåd att idag hylla dig av hjärtat på det sätt som du vill. Rena våra hjärtan så att vi kan ta emot dig, Herre Jesus, när du nu kommer. Amen. De stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Idag är det palmsöndag. I en gammal svensk tradition så brukade man använda säljkvistar för att gå i procession på lite olika sätt i olika traditioner. Men man använde säljkvistar därför att det inte fanns palmkvistar i vårt land, om inte man hade något orangeri eller sådär. Står jag här med den här kvisten eller buketten av säljkvistar utifrån det nerhuggna trädet här ute. Det är alltså palmsöndag idag. Och vi får höra om skaran som hyllade Jesus med saltarsång, med palmblad och mantlar på vägen. Palmbladet var en del av Messias hyllningen. Och genom palmbladen så bekände man: vi tror och bekänner att du är Messias, Guds son. Även om det skulle ha varit några som bara följde med strömmen, så var detta ändå den djupa meningen. Så kommer palmbladen tillbaka i uppenbarelseboken, där som jag läste nyss nu, där med den underbara skildringen av Guds folk inför tronen. Och här knyts palmbladen ihop med deras kläder. De hade vita kläder som är rättfärdighetens vita prästerliga kläder. Och klädda i vita kläder, vänner, renhetens kläder, hyllar vi Jesus, vår Herre och Kung, redan här och sedan i evighetens ofattbara härlighet. Jesus red in i Jerusalem för att bli klädd i den röda manteln. En mantel som blev sölad i blod, i det att han bar våra synder och dess straff. Och så vann han åt oss vita kläder, så att vi andligt talat kan stå med palmer i våra händer i vita kläder och lovsjunga honom. Vi kommer nu här efter en veckas vardag med arbete och nederlag också av olika slag. Vi kommer och har också nyheter om sådant som händer i vår värld, inklusive i vårt eget land. Barn som har, eller ungdomar som omkommer i bussolycka, och det som hände i Stockholm i fredags eftermiddag. Men så kommer vi också med hjärtats inneboende synd. Det har vi med oss när vi kommer hit. Hjärtats inneboende synd har återgjort sig gällande denna vecka. Antingen det bara har varit i tankar och känslor, eller det har tagit sig uttryck i vassa ord, anklagande ord, i missnöje, otacksamhet, eller det har blivit till yttre synder som man kanske också måste be sin nästa om förlåtelse för. Vi är alla syndare. Och därför har vi alla syndat. Och vi är alla i trängande behov av nåd, förlåtelse och rening. Men han som red in i Jerusalem under palmkvistarnas hyllning, Han har kommit ut därifrån igen. Det är en avgörande sak. Och han är här nu. När du hör orden, dina synder är dig förlåtna, så ska du hålla fram dem, hålla fast vid att det är hans personliga ord till dig. Där han kommer ner till din plats och ser på dig med sina varma ögon. Det är hans personliga ord till dig när han säger dessa förlösande ord. Och så ser han dig klädd, inte i smutsiga kläder, utan i vita kläder. Och då får du resa dig och sen stämma in i lovsången som vi strax ska sjunga i 543. Ära ske Gud som från sin tron till oss i nåd ser neder. Och Jesus Krist, hans enda son, som för oss alla beder. Och anden hjälparen som lär vad kärlek, rätt och sanning är. Du är vår frid, treenighet, vår salighet, här nu och i all evighet. Lovsång med palmer i händerna inför tronen. Den lovsången börjar redan här. Men den börjar med de orden jag bekänner inför dig. Och den som inte vill se och bekänna, eller menar att han har inte någonting att bekänna idag, är inte heller klädd i vita kläder och har ingen plats inför tronen. Nu står Jesus här mitt ibland oss och väntar att vi ska säga till honom hur det står till med oss. Han vet det redan, men i vår bekännelse, vår syndabekännelse, ger vi honom den äran att han har rätt. Jag har syndat. Och så kan vi innan vi ber säga med en sång som Lina Sandell har översatt från engelska. Jag behöver dig, o Jesu, ty jag har blott synd i mig. Hjärtat är så mörkt och öde, är så kallt och dött i sig. I ditt dyra blod alena kan det bliva rent och gott. I den källan vill jag bada, i den enda källan blott. Jag behöver dig, o Jesus, till att skyla all min brist. Jag behöver dig i livet och en gång i döden sist. Jag behöver dig beständigt vid vart enda steg jag tar. Endast ut i din gemenskap nog och över nog jag har. Jag behöver dig, o Jesu, och jag hoppas se dig snart. Vid din faders högra sida, där din ära strålar klart. Där hos dig med dem du vunnit, med ditt blod så dyrt en gång. Får jag sjunga, evigt sjunga, Guds och Lammets nya sång. Låt oss be och ge honom äran. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. På Jesu Kristi vägnar så säger jag dig, på hans befallning och hans uppdrag, dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Allsmäktige, evige Gud, du som gav oss en förebild i ödmjukhet när du lät din son bli människa och lida korsets död. Lär oss genom hans tålamod lydnad för din vilja, så att vi får del i hans uppståndelse. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till den gammaltestamentliga läsningen idag på palmsöndagen, enligt tredje årgångens läsningar. Vi läser enligt första Mosebok kapitel 14. Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den högste, och han välsignade Abraham och sade: välsignad vare Abraham av Gud den högste, skapare av himmel och jord. Och välsignad vare Gud den högste, som har givit dina fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. Och dagens episteläsning finns under första årgången, hämtad ifrån Filipperbrevets andra kapitel. Aposteln skriver: var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Och samma evangelium läses nu runt om över hela jorden. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. De ordnade där en festmåltid för honom. Marta passade upp, och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: varför sålde man inte den här oljan för 300 denarer och gav åt de fattiga? Det sa han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta av det som lades i kassan, som han hade om hand. Jesus sade då: låt henne vara, hon har sparat denna olja för min begravningsdag. De fattiga har ni alltid ibland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick veta att Jesus var där, och de kom dit inte bara för Jesus skull, utan också för att se Lazarus, som han hade uppväckt från de döda. Då beslöt översteprästerna att döda också Lazarus, ty för hans skull lämnade många judar dem och trodde på Jesus. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem, tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Och Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, så som det står skrivet: frukta inte, du Sions dotter, se, din konung kommer ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod inte detta från början, men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att just detta var skrivet om honom och att man hade gjort så med honom. Så lyder det heliga evangeliet. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Jag ska predika med utgångspunkt ifrån den gammaltestamentliga texten om Melkisedek, kungen i Salem, och säga någonting om rättfärdighetens kung. Låt oss be. Herre Jesus, du som är min rättfärdighetskung. Och du är det för var och en som sitter här i kyrkan idag. Du som red in i Jerusalem och nu kommer ut därifrån, likt Melkisedek som kom ut med bröd och vin åt Abraham. Du kom ut med välsignelse, och nu ber vi dig, välsigna oss. Så att den välsignelse som du vann åt oss i Jerusalem, att den får komma oss förnyat till del och till ny välsignelse. Och så att vi kan gå tillbaka till vår vardag med förnyad frimodighet, med ny lust och med ny glädje och med ny kärlek och med nytt hopp om det eviga livet. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen. Vi firar idag vår rättfärdige kungs intåg i Jerusalem, dit han kom för att vinna åt oss en evig rättfärdighet. Det är han som är vår kung, också i en orolig tid när terrordåd skrämmer oss. Vi har en kung, och vi väntar hans ankomst i himmelsk härlighet, då när rätten och rättfärdigheten ersätter all orätt och dom ska skipas. Men det är han som sitter på tronen också när orätten triumferar. Och det är han som leder historien fram till dess slutmål, när all ondska läggs under hans välde. Men det är en stor olycka om vi då inte har del i hans rättfärdighet och lever trons liv med honom, vår rättfärdighetskung. Så låt oss tala om detta idag. Rättfärdighetens kung, i ljuset av Guds andes beskrivning av den hemlighetsfulle Melkisedek, kungen i Salem. Det första som vi ska tala om nu är att Guds ande pekar på Jesus, rättfärdighetens kung, genom Melkisedek. Det stärker vår tro när vi får se hur Jesus gömmer sig, med citationstecken, i Gamla testamentet. För det är just det han gör. Han finns där. Han gömmer sig i Gamla testamentets böcker. Ja, i alla böckerna. Det säger han till Emmausvandrarna när han visar dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna, säger Lukas. Det är en stor tröst för oss när vi ser hur Jesus träder fram ur skuggorna och några viktiga drag i hans gärning blir belysta. Och det gäller inte minst när vi läser om den hemlighetsfulla Melkisedek, som både psalmisten David och Hebreerbrevets författare visat att det handlar just om Jesus och Messias. Vår fader Abraham, han var på återtåg från en besvärlig räddningsaktion med hjälp av mellan 300-400 av sina tjänare för att rädda sin brorson Lot, som av dåtidens terrorister hade blivit kidnappad tillsammans med hela hans familj och ägodelar. Och när nu Abraham och hans folk var på väg ner därifrån och förbi Salem efter den lyckade räddningsaktionen, förbi Jerusalem på väg ner mot Berseba, då kom Salems kung Melkisedek ut och mötte, jag tänker, den trötte Abraham och hans folk. För Melkisedek måste Abraham ha varit känd. Kanske till och med någon del känt att han kände till den kallelse som Abraham fått. Det står om Melkisedek att han var präst och kung på en gång. Han var präst och kung åt Gud den högste. Det betyder nog att han hade del i den där en slags uruppenbarelse och kände Gud på något sätt från traditioner ända tillbaka till Noa. Och så fanns det i det gamla Salem, eller som det nog bör vara, Jerusalem, rester av den tro som Noa hade. Och så förenade Melkisedek i sig två personer, eller i sin person två uppdrag, att vara både präst och kung. Något som inte längre var möjligt längre fram, när prästerna i Gamla testamentet skulle vara av Levistam och kungarna av Judastam. Melkisedek, det namnet betyder rättfärdighetens kung eller min rättfärdighetskung. Och det är just det som Jesus är. Och det namnet passar så bra på Jesus. Melkisedek var präst och kung på en gång, just på det sätt som Jesus är präst och kung på en gång. Som kung red Jesus in i Jerusalem under hyllningsropen för att där inne fullgöra sin överste prästerliga offergärning hela vägen fram till Golgata. Melkisedek var präst i Salem, kung och präst i Salem. Och Salem betyder frid. Och Jesus är ju just detta, den verkliga fridens kung, den som kommer med frid åt dem som ger honom sin hyllning. Och då kommer det andra, att Jesus, vår kunglig överste präst, rider in i Jerusalem för att vinna rättfärdighet åt oss. Vad är det som du och jag behöver allra mest? Vad behöver du och du och du allra mest? Vad är vårt mest trängande behov? Någon svarar kanske att jag har vänner. Någon säger kanske mat för dagen. En annan svarar tak över huvudet. En annan svarar kläder på kroppen. Men vårt allra mest trängande behov, om vi låter liksom hela vårt livsperspektiv som går fram emot tidens slut, mot döden och evigheten och mötet med Gud. Vad är då vårt största behov? Vad behöver vi allra mest? Och svaret är rättfärdighet. Antingen måste jag själv ha ordnat upp den saken, att genom ett heligt liv med allt igenom goda gärningar, helt utan falskhet, biavsikter, helt utan lögner, ondska kort sagt, ett helt igenom rent och rättfärdigt liv ända in i hjärtats allra innersta djup eller rum. Eller så måste jag ha fått det av någon annan som kommer med rättfärdigheten till mig som en gåva. Eftersom nu det första alternativet är uteslutet efter syndens intåg i världen och är omöjliggjort den vägen, så återstår bara den andra. Finns det någon som kan skänka mig det som jag behöver allra mest? Ja, du vet det. Han, rättfärdighetens kung, är det. Han kan. Han red in i Jerusalem för att vinna den åt oss, åt dig. Och han kom ut därifrån och hade med sig rättfärdigheten åt dig och åt hela världen när han kommer ut därifrån. Ja, Jesu intåg på åsnan under hosianna-ropen, det var kungen och prästen på väg in till staden för att utföra det som vi behöver mer än någonting annat, att vinna rättfärdighet. Och som präst så utförde han där inne den offergärning som sonade all vår skuld. Också denna sista veckas skuld. Kom inte och säg att du inte har syndat denna vecka. Men den skulden, den synden som du har dragit på dig denna vecka, också den, inklusive hela det liv som du har bakom dig. Han sonade all vår skuld. Fullständigt. På riktigt. Samtidigt var han Guds offerlam, som i sin kropp bar vår skuld. Som överste präst gick han in i det allra heligaste, inte i templet utan i himlen, och bar in sitt eget offerblod, sin egen kropps blod. Och så uppstod Jesus på tredje dagen. Det som vi ska fira om en vecka, men som vi firar varenda söndag. Det betyder uppståndelsen, Guds garantibevis på det mottagna offret, på försoningsgärningen. Rättfärdigheten är framskaffad. Det var på riktigt när Jesus stod där bland sina lärjungar på påskdagskvällen och visade dem sina händer och sin sida och sa: frid vare med er. Rättfärdigheten var åstadkommen. När Jesus ropar, det är fullbordat. Och nu överräckte han den åt sina lärjungar på uppståndelsens första dag, den första dagen i veckan. När Jesus för andra gången sa samma kväll, frid vare med er, så fogade han till: som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Och så började där den stora utsändningen ut i hela världen med världens allra bästa budskap, den om en ny rättfärdighet och en verklig frid, en evig frid med Gud. Här sände han apostlarna och deras medarbetare och sen deras efterföljare ett budskap som också skulle bäras ut av alla de som tog emot det. Av alla. Och som en löpeld, om än ibland som en flämtande låga, så har budskapet gått ut. Budskapet om rättfärdighetens kung, om hans underbara gärning, så att den finns idag i världens alla världsdelar, fast den är ännu är många, många som inte hört det, och färre blir det i vårt eget land. Jesus, vår kunglige vän och bror, han kommer, det är det tredje vi ska säga, han kommer ut från det himmelska Jerusalem varje gång vi firar gudstjänst. Tänk nu det. Vår himmelske kung, vår bror och vän, han kommer ut från det himmelska Jerusalem varje gång vi firar gudstjänst. Jag tänker att Abraham och hans folk, de var trötta efter det påfrestande, jobbiga fritagningsprojektet uppe vid nuvarande gränstrakterna mot Syrien. Och så kommer han ner mot Jerusalem, och ut kommer Melkisedek och hans folk med bröd och vin åt alla. Och så har också vi samlats till högmässa, kanske efter en tröttsam vecka, kanske med en rad personliga problem, kanske med en djup oro och smärta efter fredagens attack i Stockholm. Vad ska det bli? I enlighet med sitt löfte kommer nu vår nye Melkisedek, Jesus vår bror, ut från det himmelska Salem eller Jerusalem för att möta oss med välsignelse, med bröd och vin. Hur vet du det? Säger kanske någon. Hur vet du det? Hur kan du påstå någonting sånt? Som att han skulle komma. Vad är det för prat? För det är ett väldigt påstående. Och därför är att jag är helt överbevisad om att alla Jesu löften är 100% sanna. Och han har sagt att det är två eller tre är församlade i mitt namn, där är han mitt ibland oss. Det är han som red in i Jerusalem, han som ska komma åter på himlens skyar. Också det löftet, det han sa till sina lärjungar uppe i Galileen vid den stora utsändningen, att han skulle vara med dem alla dagar in till tidens ände. Och nu går budskapet ut om honom, ut från denna nya predikstol, från honom som har all makt i himlen och på jorden, i enlighet med den befallningen. Och därför vet vi att han är här. Och låt oss nu ta fasta på det, att det är sant, att han, Han som ska komma åter i härlighet. Han som har varit på Golgata. Han som är uppstånden på tredje dagen. Han är här. Och han vet precis hur var och en har det. Han vet om dina tvivel. Dina misslyckanden i livet. Din oro för framtiden. Anfäktelserna. Kampen med särskilda synder. Ja, vad det än är som tynger dig i denna stund. Jag har mitt och du har ditt. Inget av det är obekant för honom. Och så ser han på dig och säger: kom till mig, du som arbetar och är betungad, så ska jag ge dig ro. Och tänk om vi nu, vi kunde se vad som i verkligheten sker när vi dukar nattvardsbordet här, eukaristins heliga bord, allt där sakrament görs i ordning. Och vad är det då? Jo, det är Herren Jesus, han själv, vår himmelske bror, som träder ut ur sitt himmelska salen för att räcka oss bröd och vin och räcka det åt dig. Men det är mycket mer än bara bröd och vin. Det är hans kropp, hans blod. Han, den uppståndne och levande, räcker dig av sin kropp och sitt blod. Inte sin döda kropp. Inte dödens kalla blod, utan en uppståndens levande kropp och hans varma blod. Och så förenas du på ett helt förunderligt sätt med honom. Ofta har jag här i kyrkan upprepat att vi får säga med Paulus när vi går från nattvardsbordet och vänder hem: nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Han, min uppståndne och levande bror, lever i mig. Och tänk om vi kunde tro det. Han lever i mig. Min bror. Han bor i mig. Jag är helt förenad med honom. Och jag äger hans fulla rättfärdighet. Och därmed i honom har jag frid. Även om det skulle råda på många sätt ofrid runt omkring mig. Och så får jag säga som psalmisten sa en gång: men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig söker jag inget på jorden. När min kropp och mitt hjärta ger upp är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. Till sist ska vi säga: låt oss hylla honom. Låt oss hylla honom. Palmsöndagen är en hyllningsdag. I evangeliet läste vi om hur Maria hyllade Jesus i Betania med den dyrbara nardusoljan. Apostlarna och de många lärjungarna som följde med i tåget ropade sitt hosianna och viftade med palmblad. Men vi hyllar honom här idag, där han kommer ut ur sitt himmelska Jerusalem för att möta oss. Vi har hyllat honom genom att bekänna våra synder. Och därmed gett honom rätt i att det han gjorde på Golgata, det var för att jag skulle få nåd och frid. Vi hyllar honom när vi strax bekänner att vi tror på Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Herre, och så vidare. Och vi hyllar honom när vi ödmjukt tar emot hans förunderliga gåva, hans kropp och hans blod, och av hjärtat säger: kom Herre Jesus till mig. Ja, får jag säga det så till dig? Säg så till Jesus när du kommer hit för att böja knä eller för att stå här vid altaringen. Kom Herre Jesus. Eller: tack Herre Jesus för att du kommer till mig. Tala med honom när du är här. Tänk inte på de andra då. Tänk bara på dig själv och Jesus. Kom Herre Jesus. Tack Herre Jesus för att du kommer till mig. På det här sättet så gör vi oss redo på hans synliga ankomst. När han träder ut ur sitt himmelska Salem eller Jerusalem för att hämta oss dit. Det är mycket som händer på jorden och pekar på att dagen närmar sig. Krisen i Syrien är ett memento. Men dröjer det ännu några decennier så väntar vi troget och fortsätter att om och om igen ta emot honom som vi hör här i vår gudstjänst. och möter oss döden innan han kommer, så ska du veta någonting alldeles underbart. Jag skulle önska att du inte tappade bort det här jag säger nu. Så som någon har uttryckt en gång, jag har fullständigt glömt vem som har sagt det. Döden är en hemlig gång, en hemlig underjordisk gång till det eviga livet. Visst är det underbart att döden är en hemlig underjordisk gång till det eviga livet. Låt den tanken ofta komma för dig. Även om du är frisk, även om du är ung. Några ungdomar från Skene, liksom några människor på Drottninggatan i Stockholm, fick helt plötsligt bara bryta upp. Och ingen av oss vet. Men lycklig är den som känner rättfärdighetens kung. För då blir döden just detta. En hemlig underjordisk gång till det eviga livet. Där inga olyckor eller terrorattentat är möjliga. Och medan vi nu fortsätter vår vandring och fortsätter vi att hylla vår kung genom att göra det som Abraham gjorde. Han gav Melkisedek tionde av hela sitt krigsbyte. Och vi fortsätter att ge för att hans rike ska kunna byggas upp tills han kommer. Vi ger till församlingen, vi ger till missionens sak. Om det ska vara tionde i strikt matematisk mening, eller om det ska vara mer eller mindre, om det ska vara före eller efter skatt, här får var och en tala med Herren och han ska leda. Så att vi genom våra gåvor alltid i tacksamhet hyllar honom som skänkt mig sin rättfärdighet. Jag vill nu sluta med en vers ur Psaltaren 85, vers 11. Där står det så här: att nåd och sanning ska mötas, rättfärdighet och frid. Är någon som vet vad det står? Just. Kyssas. Nåd och sanning ska mötas, rättfärdighet och frid. Kyssas. När du på detta sätt som vi nu har talat om hyllar din Herre Jesus, rättfärdighetens kung, så sker detta hemliga möte inom dig. Guds nåd kommer dig till mötes i sanningen om dig själv och allt som är i dig. Och genom sin ande kommer han till ditt hjärta med nåd. Och i ett heligt möte i ditt hjärta så kysser rättfärdigheten och friden varandra. Och som Melkisedek välsignade Abraham, välsignar Jesus dig så att du i hans rättfärdighet kan möta framtiden och vila i den frid som Jesus ger oss. Ja, i en frid som övergår allt förstånd, i en frid som bär rakt igenom en okänd framtid. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro, också på det sättet nu hylla honom. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.